From the conference center
från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Musiken under det här mötet framförts av en primärkör från Caseville och Fruit Heights i Utah. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder detta möte.
We welcome you this afternoon.
Vi hälsar er välkomna denna eftermiddag till den andra allmänna sessionen av den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar över den här konferensen, har bett mig, Broder Eyring, att leda det här mötet. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet, liksom det många andra som samlats i stavcentrer i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musiken under den här sessionen framförs av en kör med primärbarn från Caseville och Fruit Heights i Utah under ledning av Colleen Paddock, Melinda Margaretts vid orgeln. Kören inleder detta möte med att sjunga "Jag är Guds lilla barn". Inledningsbönen uppsänds sedan av St. James M. Dunn i det 70:s korum.
Thank you.
Our heavenly Father,
vår himmelske Fader, i dessa tider av osäkerhet och oro är vi tacksamma att sitta i närheten av profeter och apostlar som talar till oss med myndighet i vår tid. Vi är så tacksamma att ha det sanna begreppet om dig och din son Jesus Kristus och den heliga anden. Vi är tacksamma för den ande som denna barnkör fört in i detta möte. Vi är så tacksamma för barnen i världen och för deras framtid. Hjälp oss, himmelska Fader, välsigna dem och undervisa dem och beskydda dem. Vi ber, himmelska Fader, att vi under detta möte ska kunna känna din ande och närvaro och veta och känna sanningen. Vi ber, himmelske Fader, att, och vet himmel, att vi alla är bröder och systrar över hela världen, att vi är dina barn och att du älskar alla dina barn. Må vi alltid minnas detta och försöka att mera älska varandra. Vi ber nu att du ska välsigna dem som deltar i detta möte med tal och musik. Att du lugnar deras hjärtan och sinnen. Att de kan tala till oss från sin själ. Att vi ska förstå din vilja. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
President Monson har bett mig framlägga kyrkans generalauktoriteter områdes 70 och presidentskap för biorganisationerna för röstning. Kören sjunger sedan The Light Divine. Efter sången får vi lyssna till äldsterna Joseph B. Worthlin och Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas korum. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga, Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. Det som instämmer, var vänlig visa det. Det som är emot, om det finns några, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas korum och följande bröder som medlemmar av detta korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darlin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook och D. Todd Christofferson. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot detta kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Vill alla som instämmer visa det? Om någon är emot detta visas det på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser Else Earl C. Tingey som medlem av presidentskapet för det 70s kvorum samt äldsterna Earl C. Tingey och Sheldon F. Child som medlemmar av det 70s första kvorum och utnämner dem till generalauktoriteter emeritus. Det är också föreslaget att vi avlöser äldsterna Gerald N. Lund och Robert R. Stewart som medlemmar i det 70s andra korum. Det som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser äldsterna Jörg A. Rojas och T.L. Lamar Schleit som områdes 70 med början den 1 november 2008. Det som vill instämma i vårt tack till dessa bröder kan nu visa det. Det är föreslaget att vi stöder äldste J. E. Jensen som medlem i presidentskapet för det 70s quorum. Vill alla som instämmer visa det? Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationens generalpresidentskap som det nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot visas det. President Monson, enligt vad jag kan uppfatta, har röstningen i konferenscentret varit enhällig. Tack bröder och systrar för ert stöd, er tro, hängivenhet och era böner.
When I was young, I loved playing sports.
När jag var ung tyckte jag om att idrotta och har många fina minnen från den tiden. Men de är inte alla angenäma. Jag minns en dag när mitt fotbollslag hade förlorat en svår match och jag gick motstulen hem. Min mor var där. Hon lyssnade på min sorgliga berättelse. Hon lärde sina barn att förlita sig på sig själva och varandra och inte skylla på andra för sina motgångar och att göra sitt allra bästa i allt de försökte sig på. När vi misslyckades förväntade hon sig att vi reste på oss och började om igen. Därför var det råd min mor gav mig då inte precis oväntat. Jag har aldrig i hela mitt liv glömt det. Joseph, sa hon, må det komma vad det vill och älska det. Jag har ofta tänkt på detta råd. Jag tror att hon kanske menade att alla upplever bergstoppar och skuggor och perioder när fåglarna inte sjunger och klockorna inte klämtar. Men trots modfälldhet och motgångar verkar de gladaste människorna ha funnit ett sätt att lära sig av de svåra tiderna och därför blivit starkare, klokare och lyckligare. Det kanske finns de som tror att generalauktoriteter sällan upplever smärta, lidande eller bekymmer. Tänk om det vore sant. Varje man och kvinna som sitter här på förhöjningen idag har upplevt mycket glädje. Men var och en har också lidit stor besvikelse, sorg och förlust. I sin visdom skyddar inte Herren någon från sorg och bedrövelse. För mig har Herren öppnat himlens fönster och överhopat mig och min familj med välsignelser som jag saknar förmåga att beskriva. Men som för alla andra har det också funnits stunder i mitt liv när min börda verkar tyngre än jag kunde bära. Under sådana perioder tänker jag tillbaka på min ungdomsdagar när jag upplevde stor sorg över att ha förlorat en fotbollsmatch. Så lite jag visste då om vad som väntade mig senare i livet. Men när helst jag gick igenom tider av svårmod och sorg kom jag ofta att tänka på min mors ord. Må det komma vad det vill och älska det. Hur kan vi älska dagar som är fyllda med sorg? Det kan vi inte, åtminstone inte just då. Jag tror inte att min mor föreslog att vi förtränger modföljdhet eller förnekar smärtans verklighet. Jag tror inte att hon föreslog att vi döljer obehagliga sanningar under ett täcke av låtsad glädje. Men jag tror att sättet vi bemöter motgångar kan vara en huvudfaktor till hur lyckliga och framgångsrika vi kan vara i livet. Om vi klokt bemöter motgångar kan våra svåraste tider vändas till vår största tillväxt och i sin tur leda oss till stor lycka. Under årens lopp har jag lärt mig några saker som hjälpt mig under prövningar och motgångar. Jag skulle vilja berätta för er om dem. Det första vi kan göra är att lära oss skratta. Har ni någonsin sett en arg bilförare som när någon gör ett fel i trafiken reagerar som om den personen har kränkt hans heder, hans familj, hans hund och hans förfäder ända ner till Adam? Eller har ni krockat med en öppen kökslucka som lämnats öppen på fel plats och fel tid, som ni då med verkande huvud förbannade, fördömde och ville ta hem på? Det finns ett motgift för sådana här händelser. Lär er skratta. Jag minns en gång när vi stuvade in barnen i vår herrgårdsvagn för att köra till Los Angeles. Vi var åtminstone 9 personer i bilen och det var ett oföränderligt faktum att vi skulle köra fel. Men istället för att bli arga skrattade vi. För varje gång vi tog av åt fel håll skrattade vi ännu mera. Det var inte en ovanlig företeelse att vi körde fel. En gång när vi skulle söderut till Cedar City tog vi av åt fel håll och insåg det inte förrän 2 timmar senare när vi såg en skylt där det stod "Välkommen till Nevada". Vi blev inte arga. Vi skrattade och följaktligen blev vi sällan arga och upprörda. Vårt skrattande skapade värdefulla minnen för oss. Jag minns en gång när vår dotter skulle ut på en blindträff. Hon hade klätt upp sig och väntade på att personen skulle komma när det ringde på dörrklockan. Där stod en man som verkade lite gammal, men hon försökte vara artig. Hon presenterade honom för mig och min hustru och de andra barnen, och så satte hon på sig kappan och gick ut genom dörren. Vi såg hon steg in i bilen, men bilen körde inte iväg. Så småningom steg vår dotter ur bilen, rörde ansiktet och sprang in i huset. Mannen hon trodde var hennes blindträff hade kommit för att hämta en annan av våra döttrar som lovat vara barnvakt åt honom och hans hustru.
We all had a good laugh over that.
Vi skrattade alla sammans mycket gott åt detta. Faktum är att vi inte kunde sluta skratta. Så när vår dotters riktiga blindträff äntligen kom kunde inte jag gå ut och möta honom, för jag var fortfarande i köket. Jag inser nu att vår dotter kunde ha känt sig förödmjukad och generad, men hon skrattade också, och därför kan vi fortfarande skratta åt det idag. Nästa gång ni känner er frestade att jämra er, försök skratta istället. Det kommer förlänga ert liv och göra livet mer angenämt för alla omkring er. Det andra vi kan göra är att söka efter det eviga. Ni kanske känner er utpekade när motgångarna kommer. Ni skakar på huvudet och undrar, varför just jag? Men elände och bedrövelser kommer så småningom till oss alla. Någon gång i livet måste alla uppleva sorg. Ingen är undantagen. Jag älskar skrifterna därför att de ger oss exempel på stora och ädla män och kvinnor som Abraham, Sara, Enoch, Mose, Josef, Emma och Brigham. Alla dessa personer upplevde motgångar och sorg som prövade, stärkte och förfinade deras personligheter. Att lära sig härda ut under besvikelser, lidande och sorg är en del av vår utbildning i livet. Dessa erfarenheter som ofta är svåra att bära är precis det slags erfarenheter som utvidgar vår insikt, bygger upp vår karaktär och ökar vår medkänsla för andra. Tack vare att Jesus Kristus led så djupt förstår han vårt lidande. Han förstår vår sorg. Vi upplever svåra saker så att också vi kan ha större medkänsla och förståelse för andra. Kom ihåg frälsarens sublima ord till profeten Joseph Smith när han led med sina kamrater i Liberty-fängelsets kvävande mörker. Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över alla dina fiender. Med ett sånt evigt perspektiv erhöll Josef tröst från dessa ord, och det kan också vi få. Ibland kan just de stunder som hotar att överväldiga oss med lidande i slutändan bli de stunder som hjälper oss att segra. Det tredje vi kan göra är att förstå kompensationsprincipen. Herren kompenserar de trofasta för allt de förlorat. Det som har tagits bort från dem som älskar Herren kommer de att få tillbaka på Herrens eget sätt. Fastän det kanske inte händer när vi önskar det, vet de trofasta att varje tårdroppe så småningom kompenseras med hundratals glädje och tacksamhetstårar. En av välsignelserna i evangeliet är kunskapen att när dödsridån går ner i slutet av vårt jordiska liv fortsätter livet på andra sidan förlåten. Där får vi nya möjligheter. Inte ens döden kan ta ifrån oss de eviga välsignelser som utlovats av en kärleksfull himmelsk fader. Tack vare att vår himmelske fader är barmhärtig råder kompensationsprincipen. Jag har sett det i mitt eget liv. Min dotterson Joseph är autistisk. Det har orsakat hans mor och far djup smärta att ge sig i kast med följderna av denna hemsökelse. De visste att Joseph antagligen aldrig skulle bli som andra barn. De förstod vad det skulle betyda, inte bara för Joseph utan för hela familjen. Men vilken glädje han har gett oss. Autistiska barn har ofta svårt för att visa känslor, men varje gång jag besöker Joseph ger han mig en stor kram. Visst har det funnits svårigheter, men han har fyllt våra liv med glädje. Hans föräldrar har uppmuntrat honom att delta i idrottsaktiviteter. När han först började spela baseball stod han ute på ytterfältet, men jag tror inte att han begrep att han måste springa efter lösa bollar. Han kom på ett mycket effektivare sätt att spela matchen. När en boll slogs åt Josephs håll lät han den flyga förbi och tog fram en annan baseball ur sin ficka och kastade den åt pitchen. Vad gäller bekymmer som Josefs familj haft med att fostra honom eller de uppoffringar de gjort, så har de blivit tiofaldigt kompenserade. Tack vare denna utvalda ande har hans mor och far lärt sig mycket om handikappade barn. De har varit förstahandsvittnen till generositet och medkänsla från familj, grannar och vänner. De glädde sig tillsammans när Josef gjorde framsteg. De har förundrat sig över hans godhet. Det fjärde vi kan göra är att lita på vår himmelske fader och på hans son Jesus Kristus. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Herren Jesus Kristus är vår partner, hjälpare och förespråkare. Han vill att vi ska vara lyckliga. Han vill att vi ska lyckas. Om vi gör vår del hjälper han oss. Han som nedsteg under allt kommer för att hjälpa oss. Han tröstar och stöder oss. Han stärker oss när vi är svaga och betryckta. Han ska göra det svaga starkt. En av våra döttrar blev allvarligt sjuk efter att ha fött sin baby. Vi bad för henne, smorde och välsignade henne och hjälpte henne så gott vi kunde. Vi hoppades att hon skulle bli botad, men dagarna blev till månader och månaderna till år. Vid ett tillfälle sa jag till henne att hon kanske måste kämpa med denna sjukdom under resten av sitt liv. Jag minns att jag en morgon tog fram ett litet kort och satte in det i skrivmaskinen. Bland annat skrev jag följande till henne. Den enkla hemligheten lyder så här. Förlita dig på Gud, gör ditt bästa och lämna resten i hans händer. Hon litade verkligen på Gud. Men hennes sjukdom försvann inte. Hon led i åratal. Men så småningom välsignade Herren henne och hon återfick sin hälsa. Eftersom jag känner denna dotter är det min tro att även om hon aldrig blivit frisk skulle hon ha fortsatt att lita på sin himmelske fader och lämnat resten åt honom. Fastän min mor för länge sedan gått vidare till sin eviga belöning finns hennes ord alltid hos mig. Jag minns fortfarande hennes råd till mig den där dagen för så länge sedan när mitt lag förlorade fotbollsmatchen. Må det komma vad det vill och älska det. Jag vet varför det måste finnas en motsats till allting. Motgångar kan välsigna oss om vi bemöter dem på rätt sätt. Vi kan lära oss att älska dem. När vi försöker använda humor, söker det eviga perspektivet, förstår kompensationsprincipen och närmar oss vår himmelske fader, kan vi uthärda motgångar och svårigheter. Vi kan säga, som min mor sa, må det komma vad det vill och älska det. Om detta vittnar jag, i Jesu Kristi namn. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Bland de generalauktoriteterna i kyrkan.
There is no man more beloved.
Det finns ingen mer man än man som är mer älskad än Joseph B. Worthlin. Vi ärar honom för att han lever efter dem. Det tal han uttrycker. När Adam och Eva villigt ingick i dödligheten visste de att denna telestiala värld skulle innehålla törnen och tislar av varje problem. Men deras kanske mest prövande insikt gäller inte svårigheter och faror som de måste uthärda, utan det faktum att de nu skulle vara långt ifrån Gud, skilda från honom, som de vandrat och talat med, som gett dem råd, ansikte mot ansikte. Efter detta medvetnas beslut, som det står i uppteckningen om skapelsen, såg de honom inte, ty de var utestängda från hans närhet. Bland allt annat som de måste ha oroat sig över, måste detta i sanning varit det mest det som bekymrat dem mest. Men Gud visste vilka svårigheter det skulle ställas inför, och han visste med all säkerhet hur ensamma och oroade det skulle kännas ibland. Så han vakade ständigt över sin växande jordiska familj, hörde alltid deras böner och sände profeter och senare apostlar till att undervisa, ge råd och vägleda dem. Men när särskilda behov uppstod sände han också änglar, gudomliga budbärare som välsignade hans barn och försäkrade dem att både himlen och hans hjälp alltid fanns mycket nära. Ja, kort efter det att Adam och Eva trätt in i den öde och dystra världen visade sig en ängel för dem som hjälpte dem förstå betydelsen av deras offer och försoningen som den utlovade återlösaren skulle komma för att utföra. När det var tid för frälsarens ankomst sändes en ängel till Maria med budet att hon skulle bli mor till Guds son. Sedan sändes en änglaskara att sjunga under natten då Jesus föddes. Kort därefter förkunnade en ängel för Josef att deras nyfödda barn var i fara och att den lilla familjen måste fly till Egypten. När faran var över fick familjen veta detta av en ängel, och de tre återvände till sitt hemland. Från begynnelsen och genom alla tidshushållningar har Gud använt sig av änglar som sände bud till att förmedla kärlek till och omsorg om hans barn. Den tid jag har fått här att tala tillåter inte ens en kort överblick av skrifterna och vår kyrkas egen historia, som är så fyllda med berättelser om änglar som betjänar jordens människor. Men det är verkligen en rik lärdom och historia. Vanligtvis är sådana varelser inte synliga, men ibland är det. Men vare sig synliga eller osynliga är de alltid nära. Ibland är deras uppdrag storslagna och har betydelse för hela världen. Ibland är budskapet mer privata. Då och då får änglar till uppdrag att varna. Men oftast kommer det för att ge tröst eller någon form av barmhärtighetstjänst eller vägledning under svåra tider. När Lehi i sin dröm befann sig på en skrämmande plats som han beskrev som en mörk och dyster vildmark, möttes han av en ängel, en man klädd i en vit mantel. Han talade till mig, sa Lehi, och sade att jag skulle följa honom. Lehi följde honom till en trygg plats och till sist till frälsningens stig. Under livets gång tillbringar vi alla någon tid i en mörk och dyster vildmark. Situationer bestående av sorg, rädsla eller modfällighet. Vår nutid är fylld med globala bekymmer över finanskriser, energiproblem, terroristattacker och naturkatastrofer. Detta får enskilda och familjer att oroa sig, inte bara för att det ska finnas hus att bo i och mat att äta, men också för våra barns slutliga säkerhet och välbefinnande och för de sista dagarnas profetior om vår planet. Ännu allvarligare än dessa saker, fast ibland besläktade, är det etiska, moraliska och andliga förfallet som är uppenbart bland både stora och små befolkningar, hemma och utomlands. Men jag vittnar om att änglar fortfarande sänds för att hjälpa oss. Som det sändes för att hjälpa Adam och Eva, för att hjälpa profeterna och jag, för att hjälpa världens frälsare själv. Matteus skriver i sitt evangelium att sedan Satan frestat Kristus i öknen trädde änglar fram och tjänade honom. Till och med Guds son, som själv var en gud, behövde himmelsk hjälp under sin vistelse på jorden. Och därför kommer det rättfärdiga att betjänas fram till jordens ände. Som Mormon sa till sin son Moroni, som en dag själv skulle bli en ängel: är underverkens dag förbi? Eller har änglar slutat att visa sig för människobarnen? Eller har han hållit tillbaka den heliga andens kraft från dem? Eller kommer han att göra det så länge tiden varar eller jorden består, eller så länge det på dess yta finns en människa att frälsa. Se, jag säger er, nej, ty det är genom tro som änglar visar sig och betjänar människor. Ty se, det lyder under Kristus, för att verka enligt hans befallningsord och för att visa sig för dem som har stor tro och ståndaktigt sinne i varje form av gudaktighet. Jag uppmanar alla som kan höra min röst att fatta mod, ha stor tro och kom ihåg att Herren har sagt att han ska utkämpa våra strider och våra barns strider och våra barnbarns strider. Vad gör vi för att förtjäna sådant försvar? Vi ska söka flitigt, be alltid och ha tro. Då ska allt samverka till vårt bästa om vi vandrar rättrådigt och kommer ihåg det förbund varmed vi har förbundit oss. De sista dagarna är inte en tid att frukta och darra inför. Det är en tid att ha tro och minnas våra förbund. Jag har talat här om himmelsk hjälp, om änglar som sänds för att välsigna oss när vi behöver hjälp. Men när vi talar om dem som är redskap i Guds händer, påminns vi om att inte alla änglar kommer från andra sidan förlåten. En del av dem umgås vi med och talar med här, nu och varje dag. En del av dem bor i vårt eget grannskap. Somliga födde oss. Och i mitt fall gick en av dem med på att gifta sig med mig. Ja, himmelen verkar aldrig så nära som när vi ser Guds kärlek i människors vänlighet och hängivenhet. Människor så goda och så rena att änglalik är det enda ordet som passar in. I den andan vill jag delge er en berättelse från min vän och BYU-kollega som den bortgångne Clint DeBarris. With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes. Och med de underbara änglalika barn som har sjungit här för oss. Clint DeBarris. I do so with the permission. Jag gör det med hans hustru Marilyn och deras familjs tillåtelse. Referring to his childhood on a large Idaho farm. Broder Barris berättade att han tillbringade sin barndom på en stor gård i Idaho. Att hans uppgift varje kväll var att samla in korna för mjölkning. Eftersom korna betade på en äng som delvis omgavs av den ofta farliga Tetonfloden, hade familjen Barris en sträng regel att på våren när floden svämmade över fick barnen aldrig hämta några kor som gett sig över till andra sidan floden. De skulle alltid gå hem och be om hjälp av en vuxen. En lördag strax efter att han fyllt 7 år fick barnen ett löfte av föräldrarna att få gå på bio om alla sysslor blev klara i tid. Men när lille Clint kom fram till beteshagen så hade korna han letade efter gett sig över floden trots att vattenståndet var högt. Han visste att det sällsynta biobesöket var i fara. Så därför beslöt han sig att rida efter korna själv, fastän han varnats så många gånger för att göra det. När den 7-årige pojken manade sin gamla häst, Banner, att ge sig ner i det kalla och starka strömmen, kunde hästen knappt hålla huvudet ovanför vattnet. En vuxen ryttare skulle ha klarat det, men broder Barris var så liten att vattnet täckte honom fullständigt, utom de gånger hästen kastade sig framåt och Clints huvud fördes upp ur vattnet tillräckligt länge för att kippa efter luft. Nu läser jag broder Barris egna ord. När Banner äntligen klättrade upp för motsatta flodstrand insåg jag att mitt liv varit i stor fara och att jag gjort något förfärligt. Jag hade medvetet varit olydig mot min far. Jag tänkte att det enda jag kunde göra som gottgörelse var att föra hem korna i säkerhet. Kanske att min far då skulle förlåta mig. Men det hade redan börjat skymma och jag var osäker på vad jag var. Förtvivlan överväldigade mig. Jag var våt och kall, vilsen och rädd. Jag klättrade ner från gamla banner, föll ihop på marken och började gråta. Mellan häftiga snyftningar försökte jag be och upprepade om och om igen till min himmelske fader. Jag är ledsen. Förlåt mig. Jag är ledsen. Förlåt mig. Jag bad länge. När jag äntligen lyfte blicken såg jag genom tårarna en gestalt i vitt som kom emot mig. I mörkret var jag säker på att detta måste vara en ängel som skickats till svar på mina böner. Jag varken rörde mig eller yttrade ett ljud medan gestalten kom allt närmare. Så överväldigad var jag av det jag såg. Skulle Herren verkligen sända en ängel till mig som hade varit så olydig? Så hörde jag en välbekant röst som sa: min son, jag har letat efter dig. I mörkret kände jag igen min fars röst och sprang in i hans utsträckta armar. Han höll mig hårt och sa det sedan mjukt: jag har varit orolig. Jag är så glad att jag hittade dig. Jag försökte säga honom hur ledsen jag var, men orden kom bara ryckvis genom mina darrande läppar. Tack. Mörker. Rädd. Floden. Ensam. Senare den kvällen fick jag veta att när jag inte kommit hem från betesmarken hade min far gett sig ut för att leta efter mig. När varken jag eller korna gick att hitta visste han att jag gått över floden och var i fara. Och eftersom det var mörkt och tiden var knapp tog han av sig sina kläder utom sina vita termounderkläder, knöt skorna runt halsen och simmade tvärs över en farlig flod för att rädda en olydig son. Mina kära bröder och systrar, jag vittnar om änglar, både himmelska och jordiska. När jag gör det vittnar jag om att Gud aldrig lämnar oss ensamma eller utan hjälp när vi står inför svårigheter. Inte heller kommer han göra det så länge tiden varar eller jorden består, eller så länge det på dess yta finns en människa, man, kvinna eller barn att frälsa. Ibland kan vi, både globalt och personligt, känna oss avlägsna från Gud, utestängda från himmelen, vilsegångna och ensamma på mörka och dystra platser. Ofta kan sådana problem ha orsakats av oss själva, men även då får vi skydd och hjälp från allas vår fader. Och det finns alltid änglar som kommer och går runt omkring oss, synliga eller osynliga, kända eller okända, jordiska eller odödliga. Må vi alla ha större tro på och mer tacksamhet för Herrens löfte, så som uttrycks av president Monsons favoritskriftställe: jag ska gå framför ert ansikte, jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Och när vi ber om att dessa änglar ska betjäna oss, må vi alla då försöka vara lite mer änglalika själva, med ett vänligt ord, en stödjande arm, en trosviss förkunnelse och det förbund varmed vi har förbundit oss. Kanske att vi då kan vara det sändebud som Gud skickar till någon som ropar: kanske ett primärbarn som ropar mörker, rädd, flod, ensam. Må vi göra detta, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and the
congregation. Kör och församlade sjunger nu med större tro tack vare det stora och underbara vittnesbörd av Elsa Holland. Lär mig att vandra i ljuset. Efter sången ska äldsterna Gerald Cusay och Lawrence E. Corbridge i det 70s korum tala till oss. De följs av äldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas korum. Lär mig att vandra i ljuset.
Detta är den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Parents are often taken aback by the replies their children make.
Föräldrar häpnar ofta över deras barns svar på frågor som vuxna ställer. En kväll när min hustru och jag var hemifrån frågade vår barnvakt, som fängslats av den bön som hon hade hört våra barn be: men vad är skillnaden mellan er och min religion? Min 8-åriga äldsta dotter svarade genast: de är nästan likadana, utom att vi vet mycket mer än ni gör. Min lilla dotter vill inte såra barnvakten, utan bara på sitt sätt betona hur stort värde sista dagars heliga sätter på sökandet efter kunskap. Joseph Smith förkunnade: det är omöjligt för en människa att bli frälst i okunnighet. Han tillade: kunskapens princip är frälsningens princip. Var och en som icke förvärvar sig tillräcklig kunskap för att bli frälst ska bli fördömd. Denna kunskap grundar sig på insikten om Guds och Jesu Kristi natur och frälsningsplanen som de berätt för att göra det möjligt för oss att återvända till deras närhet. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Denna kunskapsprincip har ofta misstolkats av människor. Guds härlighet är intelligens. Den övergår allt vi någonsin kan förstå med vår intellektuella förmåga. Människor som försöker finna Gud tror ibland att de måste söka honom i intellektuellt invecklade begrepp. Men vår himmelske fader är alltid tillgänglig för oss. Han anpassar sig efter vår förståndsnivå. Om han kommer till ett litet barn ska han tala i enlighet med ett litet barns förmåga och med dess språk. Gud vore ytterst orättvis om evangeliet bara var tillgängligt för en intellektuell elit. I sin godhet har han sett till att gudomlig sanning är begriplig för alla hans barn, oavsett utbildningsnivå eller intellekt. I själva verket är det faktum att till och med ett barn förstår en princip ett bevis på dess kraft. President John Taylor sa: sann intelligens är att kunna ta ett ämne som är gåtfullt och stort i sig självt och utveckla och förenkla det så att ett barn kan förstå det. Utan att alls minska genomslagskraften, tvärtom, tillåter renhet och klarhet i uttrycket den heliga anden att vittna med större visshet för människornas hjärtan. Under sin jordiska verksamhet jämförde Jesus ständigt enkelheten och äktheten i sin lära med fariseernas och andra lagledares invecklade logik. De försökte gång på gång att sätta honom på prov med spetsfundiga frågor, men hans svar var alltid kristallklara och enkla som ett barns. En dag ställde Jesu lärjungar följande fråga till honom: vem är störst i himmelriket? Jesus kallade till sig ett litet barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Vid ett annat tillfälle sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Bibeln har sannolikt varit föremål för fler tolkningar och filosofiska debatter än någon annan bok. Men ett barn som läser den boken för första gången kommer att ha åtminstone lika stor, om inte större, möjlighet att förstå läran än flertalet av dessa skriftlärda. Frälsarens undervisning är anpassad efter allas förmåga. Ett barn på 8 år kan förstå tillräckligt för att gå ner i dopets vatten och sluta förbund med Gud med fullständig förståelse. Vad förstår ett barn som läser skildringen av Jesu dop? Jesus döptes i floden Jordan av Johannes döparen. Den heliga anden sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. En röst hördes: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Barnet har en klar bild av vad gudomen är. Tre åtskilda personer som är helt eniga: Gud Fadern, hans son Jesus Kristus och den heliga anden. Förkastandet av enkelhetens och klarhetens princip har gett upphov till många avfall, både kollektiva och enskilda. I Mormons bok fördömde profeten Jakob de som i forna dagar föraktade de tydliga orden och dödade profeterna och sökte efter sådant som de inte kunde förstå. På grund av sin blindhet, en blindhet som kom av att de riktade sina blickar bortom målet, måste de falla. Ty Gud har tagit det som var tydligt ifrån dem och överlämnat till dem mycket som de inte kan förstå eftersom de önskade det. Ibland frestas vi att tänka, det är alldeles för enkelt. Liksom Naaman, den arameiska kungens högste befälhavare, som driven av sin stolthet tvekade att lyda Elisas råd. Det var för enkelt i hans ögon och blev botad från sin spetälska. Hans tjänare fick honom att se sin dårskap. Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig, tvätta dig, så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen, som en ung pojkes kött. Och han blev ren. Hans rening var inte bara i kroppsligt hänseende. Även hans andliga kött blev rent. Men han ödmjukt tog till sig denna vackra lärdom. Små barn har en fantastisk fallenhet för inlärning. De litar helt och fullt på sin lärare, har en ren ande och är djupt ödmjuka. Med andra ord, just de egenskaper som öppnar dörren till den heliga anden. Han är den kanal genom vilken vi får kunskap om det som hör till anden. Paulus skrev till Korintierna, så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Och han tillade, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Vi vet att den kötsliga eller naturliga människan är en fiende till Gud om hon inte ger efter för den heliga andens maningar. Hon måste bli som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne. Alldeles som ett barn underkastar sig sin far. I sin filosofiska kortroman Lille prinsen beskriver Antoine de Saint-Exupéry en liten pojkes förvirring då han upptäcker ett fält med rosor och inser att den blomma han har och som han vårdat med en sån kärlek inte är unik utan alldaglig. Men han kommer till insikten att det som gör hans ros unik är inte dess yttre utan den tid och kärlek han ägnat åt att ta hand om den. Han utbrister, människor odlar 5000 rosor i samma trädgård men finner inte vad de söker. Och ändå, det de söker står att finna i en enda ros och i lite vatten. Men deras ögon är blinda. Man måste söka med hjärtat. På liknande sätt beror vår kunskap om Gud inte på den mängd information vi samlar på oss. All den kunskap om evangeliet som är viktig för vår frälsning kan ju sammanfattas i några få lärosatser, principer och väsentliga bud som redan finns i de missionärslektioner vi får före dopet. Att lära känna Gud däremot handlar om att öppna vårt hjärta för att få andlig insikt och ett brinnande vittnesbörd om sanningen i dessa få grundläggande lärosatser. Att känna Gud är att ha ett vittnesbörd om att han finns och känna i hjärtat att han älskar oss. Det är att ta emot Jesus Kristus som vår frälsare och ha en brinnande önskan att följa hans exempel. När vi tjänar Gud och vår nästa vittnar vi om Kristus och låter dem som är runt omkring oss lära känna honom bättre. De här principerna kommer till användning i den undervisning som ges i våra församlingar och grenar. Ni lärare i kyrkan, huvudmålet med er lektion är att omvända hjärtan. Kvaliteten på en lektion mäts inte av mängden ny information som ni ger era elever. Den kommer av er förmåga att inbjuda anden att närvara och att motivera era elever att göra åtaganden. Det är genom att utöva tro, genom att omsätta lektionerna i handling, som de ökar sin andliga insikt. Jag ber att vi ska veta hur vi öppnar vårt hjärta som ett litet barn och finna glädje i att höra och tillämpa Guds ord med hela den kraft som finns i dess enkelhet. Jag vittnar om att om vi gör det får vi kunskap om Guds hemligheter och de frigivande tingen, det som ger glädje, det som ger evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
In the beginning was the Word, and the Word was with God.
I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Han sa, jag är alfa och omega. Herren Jesus Kristus, ja, jag är förvisso han, begynnelsen och änden, världens återlösare. Han sa, den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Han sa, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han sa, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus Kristus är vägen. Han är ljus och liv, bröd och vatten, begynnelsen och änden, uppståndelsen och livet, världens frälsare, sanningen och vägen. Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Han är vägen. Varje annat sätt, varje annan väg, vilken annan väg som helst, är galenskap. Han erbjuder en källa med levande vatten. Antingen dricker vi och blir aldrig mer törstiga, eller så gör vi inte det och dåraktigt förblir törstiga. Han är livets bröd. Antingen äter vi och blir aldrig mer hungriga, eller så gör vi inte det och dåraktigt förblir kraftlösa och hungriga. Han är världens ljus. Antingen följer vi honom och ser klart, eller så gör vi inte det och dåraktigt förblir blinda och kvar i mörker. Han är uppståndelsen och livet. Han sa, de ord som jag har talat till er är ande och liv. Antingen lär vi av honom och får ett rikare liv, eller så gör vi det inte och dåraktigt förblir döda. Han är världens frälsare. Antingen tar vi emot hans försonings välsignelser och görs rena, värdiga att ha hans ande, eller så gör vi det inte och dåraktigt förblir ensamma och orena. Han är vägen. Vi tror på Gud den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Faderns plan antogs och genomfördes av sonen för att vi ska kunna ha den heliga anden med oss. Faderns väg är sonens väg. Han sa, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Bara Gud kan välsigna oss. Bara han kan få vårt hjärta att slå och göra att vi andas. Bara han kan bevara och skydda oss. Bara han kan ge oss styrka att bära livets bördor. Bara han kan ge oss kraft, kunskap, frid och glädje. Bara han kan förlåta våra synder. Bara han kan hela oss. Bara han kan förändra oss och skapa en gudfruktig själ. Bara han kan föra oss tillbaka till Faderns närhet. Och han ska göra allt detta och mycket mer om vi bara minns honom och håller hans bud. Vad ska vi då göra? Vi ska minnas honom och hålla hans bud. Det är det enda förnuftiga att göra. Johannes döparen sa att medan han döpte i vatten kom Jesus för att döpa i den heliga ande. Det finns inget av större värde i det här livet än den heliga andens gudomliga gåva. Den är källan till glädje, lycka, frid, kunskap, kraft, vägledning och alla andra goda ting. Det är den kraft varigenom vi kan förändras och göra starka i det som vi nu är svaga i. Det är kraften varigenom Herren visar sig för dem som tror på honom. Varje god sak beror på om vi får och behåller den heliga andens kraft i vårt liv. Allting beror på detta. För den sakens skull gick Jesus Kristus till den plats som heter Getsemane, där han övervann synden för vår skull. Han tog våra synder på sig. Han led straffet för våra fel. Han betalade priset för vår utbildning. Jag vet inte hur han gjorde det han gjorde. Jag vet bara att han gjorde det. Och tack vare att han gjorde det kan ni och jag få förlåtelse för våra synder, så att vi kan begåvas med hans kraft. Allt beror på detta. Vad ska vi då göra? Vi ska ta på oss sonens namn och alltid minnas honom, samt hålla de bud han har givit oss, så att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Allting beror på detta. En av de mest populära och tilltalande människofilosofierna är: lev livet på ditt eget sätt, gör som du vill, var dig själv, låt inte andra bestämma vad du ska göra. Herren sa det, jag är vägen. Han sa, följ mig. Han sa, vad slags män bör ni då vara? Sannerligen säger jag, sådana som jag är. Tro inte att ni inte kan det. Vi kan felaktigt tro att vi inte på riktigt kan följa honom, för hans normer är så höga och verkar ouppnåeliga. Vi kanske tycker det är för svårt, för högt, för mycket och bortom vår förmåga, åtminstone just nu. Tro inte det. Även om Herrens normer är de högsta, så tro aldrig att de endast kan uppnås av några få utvalda som är mest kunniga. I just detta fall leder oss våra livserfarenheter vilse. I livet lär vi oss att de främsta bedrifterna inom all mänsklig strävan alltid är det svåraste, och därför bara uppnås av några få utvalda, de mest kapabla. Ju högre normer, desto färre kan uppnå dem. Så är det inte i det här fallet. Eftersom detta, i motsats till allt annat vi upplever i det här livet, inte är en mänsklig strävan, utan snarare Guds verk. Det är Guds verk och det är hans härlighet att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Det finns ingenting liknande, inte någonstans, aldrig någonsin. Ingen annan strävan, inrättning eller plan, inget annat program eller system som upprättats av människor har tillgång till den återlösande och förvandlande kraften i Jesu Kristi försoning och den heliga andens gåva. Även om Herrens inbjudan att följa honom är den högsta av alla, är det också uppnåelig för alla. Inte för att vi själva har förmågan till det, utan för att han är det. Och eftersom han även kan ge oss förmågan till det. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets förordningar. Herrens väg är inte svår. Livet är svårt, inte evangeliet. Det finns en motsats till allting, överallt för alla människor. Livet är svårt för oss allesammans, men livet är också enkelt. Vi har bara två val. Vi kan antingen följa Herren och begåvas med hans kraft och få frid, ljus, styrka, kunskap, tillit, kärlek och glädje. Eller så kan vi gå en annan väg, vilken annan väg som helst, hurdan den vägen än är, och göra det ensamma, utan hans stöd, utan hans kraft, utan vägledning, förvirring, tvivel, torr, sorg och förtvivlan. Och jag frågar er, vilken väg är lättast? Herren sade, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Livet är svårt, men livet är enkelt. Gå den vägen och ge aldrig någonsin upp. Ge aldrig upp. Fortsätt. Gå vidare. Sluta inte, så kommer du att klara det. Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Jesus Kristus är den vägen. Varje annat sätt, varje annan väg, vilken annan väg som helst, är galenskap. Jag bär vittne om honom, ja, om Jesus Kristus, att han är den levande Gudens son. Han är livets bröd. Han är sanningen. Han är uppståndelsen och livet. Han är frälsaren och världens ljus. Han är vägen. Den enda vägen. Må vi ha förstånd nog att följa honom. I hans heliga namn, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
The prophet Joseph Smith said, the building up of
profeten Joseph Smith sade, byggandet av Sion är en sak som har intresserat Guds folk i varje tidsålder. Det är ett ämne som profeter, präster och konungar har stannat inför med särskild glädje och fröjd. Det har sett framåt med glad förväntan mot den dag vi lever i. Och eldade av himmelsk och fröjdefull förväntan har sjungit och profeterat om denna vår dag. Men det har gått bort utan att få se den. Vi är det gynnade folk som Gud har utvalt att förverkliga de sista dagarnas härlighet. Vi har fått möjlighet att se, delta i och hjälpa till att bygga upp det i sista dagarnas härlighet. Sion är både en plats och ett folk. Sion var det namn som gavs Enoks forna stad under tiden före syndafloden. Och det hände sig i hans dagar att han byggde en stad som kallades helighetens stad. Ja, Sion. Detta Sion varade omkring 365 år. Skrifterna berättar, och Enok och hela hans folk vandrade med Gud, och han bodde mitt i Sion. Och det hände sig att Sion inte fanns längre, ty Gud tog upp dem upp i sitt eget sköte, och från den tiden sade man, Sion har flytt. Senare kallades Jerusalem och dess tempel för Sions berg. Och skrifterna profeterar om ett framtida nytt Jerusalem där Kristus ska regera som Sions konung när jorden under 1000 års tid kommer att vila. Herren kallade Enoks folk för Sion eftersom det var av ett hjärta och ett sinne och levde i rättfärdighet. och det fanns inga fattiga ibland dem. Vid ett annat tillfälle sade han, ty detta är Sion, det renhjärtade. Motsatsen och motståndaren till Sion är Babylon. Den babyloniska staden kallades en gång Babel, känd för Babels torn, och blev senare huvudstaden i det babyloniska riket. Dess centrala byggnad var Bels eller Baals tempel, avgudarna som profeterna i Gamla testamentet kallar skammen på grund av de sexuella perversioner som förbinds med dess avgudadyrkan. Dess världslighet, dess styrkan av det onda och Judas fångenskap efter erövringen 587 f.Kr. ledde till att Babylon blev symbolen för fallna samhällen och andlig fångenskap. Det är mot denna bakgrund som Herren sade till medlemmarna i sin kyrka. Dra ut från Babylon, samla ihop er från nationerna, från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ände till den andra. Och han gav äldsterna i sin kyrka uppdraget att sändas ut i världen för att utföra denna insamling, vilken påbörjade ett verk som fortsätter med all kraft idag. Och se och ge akt, detta ska vara deras rop och Herrens röst till alla människor. Dra ut till Sions land så att mitt folks gränser kan utvidgas och så att hennes stavar kan stärkas och så att Sion kan nå ut till områdena runt omkring. Så idag samlas Herrens folk från nationerna. När de samlas till Sions stavar som finns bland alla nationer, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Nefi såg att dessa skulle vara små och att kraft skulle komma från det heliga, över det heliga i Lammets kyrka, som skulle vara spritt över hela jordens yta, och det var beväpnade med rättfärdighet, med Guds kraft i stor härlighet. Och Herren kallar oss till att vara en rättfärdig, en sledfyr, för att leda dem som söker efter Sions säkra hamn och välsignelser. Sannligen säger jag er alla, stå upp och stråla, så att ert ljus kan vara ett baner för nationerna, och så att insamlingen till Sions land och till hennes stavar kan bli till försvar och till en tillflykt undan stormen och undan vreden när den oblandad ska utgjutas över hela jorden. Under profeten Joseph Smiths ledning försökte kyrkans tidiga medlemmar etablera en samlingsplats för Sion i Missouri. Men de kunde inte bygga den heliga staden. Herren förklarade en av anledningarna till att de misslyckades. De har inte lärt sig att vara lydiga mot allt det som jag krävt av deras händer, utan är fulla av allt slags ont, och de ger inte av sina medel åt de fattiga och lidande bland sig, så som det anstår det heliga, och det är inte förenade enligt den enighet som det celestiala rikets lag kräver. Det fanns trätor och stridigheter och avund och missämjan samt lustfyllda och giriga begär ibland dem. Och med detta vanhelgade de därför sina arvedelar. Men istället för att döma dessa tidiga heliga för hårt bör vi se till oss själva och se om vi gör bättre ifrån oss. Sion är Sion tack vare invånarnas karaktär, egenskaper och trofasthet. Kom ihåg att Herren kallade sitt folk Sion eftersom de var av ett hjärta och ett sinne och levde i rättfärdighet. Och det fanns inga fattiga bland dem. Om vi ska etablera Sion i våra hem, våra grenar, församlingar och stavar, måste vi nå upp till denna norm. Vi måste för det första vara av ett hjärta och ett sinne. För det andra, enskilt och kollektivt bli ett heligt folk. Samt för det tredje, att sörja för det fattiga och behövande såväl att vi får bort fattigdomen bland oss. Vi kan inte vänta till Sion kommer för att detta ska ske. Sion kommer endast när detta sker. När vi begrundar den enighet som krävs för att Sion ska blomstra bör vi fråga oss om vi fått bort trätor och stridigheter och avund och missämja. Är vi enskilt och som ett folk fria från missämja och stridigheter och förenade enligt en enighet som det celestiala rikets lag kräver? Att vi förlåter varandra är ytterst viktigt för att åstadkomma denna enhet. Jesus sade: jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni förlåter alla människor. Vi blir av ett hjärta och ett sinne när vi sätter frälsaren i centrum i vårt liv och följer dem som han har gett i uppdrag att leda oss. Vi kan tillsammans med president Thomas S. Monson visa kärlek till och omtanke om varandra. Under generalkonferensen i april talade president Monson till dem som fallit bort från kyrkan och till oss alla när han sade, citat: i den egna samvetets dolda gömmor ligger anden, beslutsamheten att kasta av sig den gamla människan och uppnå sin sanna potential. I den andan utfärdar vi återigen denna innerliga inbjudan: kom tillbaka. Vi sträcker oss ut mot dig med Kristi rena kärlek och uttrycker vår önskan att hjälpa dig och välkomna dig till full gemenskap. Till dem som är sårade i anden eller som har svårigheter eller är rädda säger vi: låt oss lyfta dig och uppmuntra dig och stilla din fruktan. Slut citat. I slutet av juli i år samlades unga ensamstående vuxna från flera länder i östra Europa utanför Budapest i Ungern till en konferens. Bland dessa fanns 20 unga män och kvinnor från Moldavien som tillbringat dagar med att få pass och visum och som hade rest i över 30 timmar med buss för att komma dit. Konferensens program inkluderade omkring 15 minikurser. Varje deltagare kunde välja 2 eller 3 som han eller hon ville delta i. Istället för att välja efter eget intresse samlades dessa moldaviska unga vuxna och planerade så att minst en från deras grupp skulle delta i varje kurs och föra noggranna anteckningar. Sedan skulle de berätta vad de lärt sig för varandra och senare för de unga vuxna i Moldavien som inte kunde närvara. I sin enklaste form är detta ett exempel på den enighet och kärlek till varandra som tillsammans med tusentals andra exempel kommer att få Sion att återvända. Mycket av arbetet som krävs för att etablera Sion består av våra egna ansträngningar att bli de renhjärtade. Sion kan inte uppbyggas om det inte sker genom det celestiala rikets lags principer. Annars kan jag, Herren, inte ta henne till mig. Det celestiala rikets lag är naturligtvis evangeliets lag och förbund, bland annat att vi ständigt minns frälsaren och vårt löfte att lyda, offra, helga och vara trogna. Frälsaren kritiserade vissa av de tidiga heliga för deras lustfulla begär. Det var människor som levde i en värld utan tv, filmer, internet och inte iPods. I en värld som idag översvämmas av sexuella bilder och musik är vi fria från lustfyllda begär och det onda det för med sig. Istället för att tänja på gränserna för passande klädsel eller hänge oss åt pornografins ställföreträdande omoral borde vi hungra och törsta efter rättfärdighet. För att komma till Sion måste ni och jag vara mer än bara något mindre syndiga än andra. Vi måste vara mer än bara goda män och kvinnor. Vi måste vara heliga män och kvinnor. För att använda oss av Esther Neely Maxwells uttryck: låt oss en gång för alla bosätta oss i Sion och sälja sommarstugan i Babylon. I alla tider har Herren bedömt samhällen och enskilda efter hur väl de tar hand om de fattiga. Han har sagt: Till jorden är full och det finns nog och mer därtill. Ja, jag har berett allt och har givit människobarnen förmåga att handla av sig själva. Om någon därför tar av det överflöd som jag har skapat och inte delar med sig av sin del åt de fattiga och behövande enligt mitt evangeliums lag, skall han med det ogudaktiga lyfta blicken i helvetet och pinas. Vidare förkunnar han, i fråga om era timliga ting skall ni dock vara jämlika, och detta utan att knota, annars skall andens rikliga uppenbarelser undanhållas. Vi bestämmer själva hur vi använder våra medel och resurser, men vi är ansvariga inför Gud för detta förvaltarskap över jordiska ting. Det värmer mig att se generositet när det bidrar till fastoffer och humanitära projekt. Under åren som gått har miljontals som lider fått lindring, och otaliga andra har fått möjlighet att hjälpa sig själva genom det heligas generositet. Men trots detta, när vi söker främja Sions sak, bör var och en av oss under bön avgöra om vi gör vad vi bör, och att allt vi bör göra i Herrens ögon för att hjälpa det fattiga och behövande. Vi kan fråga oss själva, eftersom många av oss lever bland samhällen som dyrkar ägodelar och njutning, om vi håller oss borta från girighet och lusten att samla mer och mer av denna världens ägodelar. Materialism är helt enkelt ytterligare ett tecken på den avgudadyrkan och stolthet som kännetecknade Babylon. Kanske kan vi lära oss att vara nöjda med att ha tillräckligt för våra behov. Aposteln Paulus varnar Timoteus för människor som menar att Guds fruktan är en god affär. Han sa det: vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det? I stora delar av världen närmar vi nu oss ovissa ekonomiska tider. Låt oss ta hand om varandra på allra bästa sätt. Jag minns berättelsen om en vietnamesisk familj som flydde från Saigon 1975 och hamnade i en liten husvagn i Provo i Utah. En ung man i flyktingfamiljen fick i uppgift att gå som hemlärare tillsammans med broder Johnson, som bodde i närheten med sin stora familj. Pojken berättade följande: en dag såg broder Johnson att vår familj inte hade något köksbord. Han kom nästa dag med ett bord som såg lite konstigt ut, men var mycket funktionellt och passade bra vid väggen mitt emot diskhon och köksbänkarna. Jag sa att den såg konstig ut, för två av bordsbenen passade ihop med bordsskivan och två gjorde det inte. Dessutom stack flera små träpluggar ut längs ena kanten på den nötta bordsytan. Snart använder vi detta unika bord dagligen till att laga mat på och äta snabba måltider. Vi satt fortfarande på golvet när vi åt middag som familj på vietnamesisk vis. En kväll stod jag innanför broder Janssons ytterdörr och väntade på honom innan vi skulle gå ut på en hemlärarbesök. Där i köket som låg intill blev jag förvånad över att se att det stod ett bord som praktiskt taget är identiskt med det bord som han hade gett min familj. Enda skillnaden var att där vårt bord hade pluggar hade familjen Janssons bord hål. Då insåg jag att denne kärleksfulla man, när han såg vårt behov, hade sågat itu sitt köksbord och gjort två nya ben åt varje halva. Och det var tydligt att familjen Johnson inte fick plats runt detta lilla bord. Det fick förmodligen inte plats ordentligt ens när det var helt. Under mitt liv har denna vänliga handling varit en stark påminnelse om givandets sanna anda. Profeten Joseph Smith sade: vår största ändamål bör vara att bygga Sion. Låt oss i våra familjer och i våra stavar söka efter att bygga upp Sion genom enighet, gudaktighet och kristlig kärlek, och sålunda förbereda för den dag då Sion, det nya Jerusalem, ska uppstå Vi instämmer med orden i vår psalm: Israel, nu Gud kallar, kalla dig från främlingsland. Babel, hör hur ropet skallar, störtas skall av Herrens hand. Kom till Sion, fly en ond, fördärvad värld. Kom till Sion, undan fredens eld och svärd. Jag vittnar om Jesus Kristus, Sions konung, i Jesu Kristi namn. Amen.
We remind the brethren of the general.
Vi påminner bröderna om det allmänna prästönsmötet som börjar klockan 18.00 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens världsomfattande utsändning i morgonbitti äger rum mellan 9.30 och 10.00. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar kören med primärbarn för den vackra sång de har framfört denna eftermiddag. Jag kommer nu att sjunga "Jag älskar att se templet". Avslutande talare under den här sessionen är sedan äldste David A. Bednar i 12 apostlarnas korum. Efter hans tal sjunger kören: "Tack Gud att profeter du sänder". Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Don R. Clark i det 70s korum.
My message in the last general conference focused upon the gospel principle of asking in faith and prayer.
Mitt budskap före generalkonferensen handlade om principen att be i tro. Idag vill jag tala om tre principer som kan hjälpa våra böner bli mer meningsfulla. Och jag ber om den helige andens hjälp till mig och er. 1. Bönen blir mer meningsfull när vi ber Herren om råd i allt vi gör. Bönen är helt enkelt kommunikation till vår himmelska fader från hans söner och döttrar på jorden. Så snart vi förstår det sanna förhållandet mellan oss och Gud, nämligen att Gud är vår fader och vi är hans barn, så blir bönen något naturligt och instinktivt för vår del. Vi är befallda att alltid be till fadern i sonens namn. Vi har löftet att om vi ber uppriktigt om det som är rätt och gott, som stämmer med Guds vilja, får vi välsignelser, beskydd och ledning. Uppenbarelse är kommunikation från vår himmelske fader till hans barn på jorden. När vi ber i tro kan vi få uppenbarelse på uppenbarelse och kunskap på kunskap och lära känna hemligheterna och de fridgivande tingen som ger glädje och evigt liv. Hemligheter är sådant som endast kan förstås genom den heliga andens kraft. Uppenbarelserna från Fadern och Sonen förmedlas genom den tredje medlemmen i gudomen, den heliga anden. Den heliga anden är vittne om och budbärare åt Fadern och Sonen. Det mönster som Gud följde när han skapade jorden undervisar oss och hjälper oss förstå hur man gör bönen meningsfull. I tredje kapitlet av Moses bok lär vi att allting skapades andligt innan det materiellt sattes på jorden. Och se, nu säger jag dig att detta är himlens och jordens tidsperioder när de skapades. Den dag då jag, Herren Gud, gjorde himlen och jorden. Och varje planta på marken innan den var i jorden och varje ört på marken innan den växte. Ty jag, Herren Gud, skapade allt varom jag har talat andligt innan det var i sitt naturliga tillstånd på jordens yta. Vi lär av dessa verser att den andliga skapelsen föregick den timliga skapelsen. På liknande sätt är meningsfull morgonbön en viktig del av det andliga skapandet av varje dag och föregår den timliga skapelsen eller själva genomförandet av dagen. Alldeles som den timliga skapelsen var länkad till och en fortsättning av den andliga skapelsen, så är meningsfulla morgon- och aftonböner länkade till och är en fortsättning av varandra. Tänk på det här exemplet. Det kan finnas sådant i vår karaktär, i vårt uppträdande eller andliga tillväxt som vi behöver tala med vår himmelske fader om i morgonbönen. Sen vi tackat för de välsignelser vi fått, ber vi om förstånd, ledning och hjälp att göra det vi inte klarar med vår egen styrka enbart. När vi ber kan vi till exempel tänka på tillfällen när vi talat ovänligt eller olämpligt till dem vi älskar mest. Erkänna att vi vet bättre, men att vi inte alltid handlar efter vår kunskap. Uttrycka ånger över våra svagheter och över att vi inte mer uppriktigt lagt av den naturliga människan. Besluta oss för att forma vårt liv efter frälsarens mera fullständigt och vädja om större styrka till att bli bättre. En sådan bön är väsentlig i vår andliga förberedelse för vår dag. Under dagens lopp har vi sedan en bön i hjärtat om fortsatt hjälp och ledning, så som Alma lärde. Låt alla dina tankar riktas mot Herren. Vi märker just den dagen att det finns tillfällen när vi har en tendens att tala hårt, men gör det inte. Eller så känner vi oss nära att bli arga, men blir det inte. Vi urskiljer himmelsk hjälp och styrka och erkänner ödmjukt svaren på våra böner. Och just i det ögonblicket uppsänder vi en tyst bön av tacksamhet. På kvällen knäböjer vi igen och talar med vår fader. Vi går igenom dagens händelser och uttrycker vår tacksamhet av hjärtat för de välsignelser och den hjälp vi fått. Vi omvänder oss och ser med Herrens andes hjälp vad vi kan göra för att bli bättre imorgon. På så sätt, bröder och systrar, bygger aftonbönen på och blir en fortsättning av morgonbönen. Och vår aftonbön är också en förberedelse för en meningsfull morgonbön. Morgon och aftonböner och alla böner däremellan är inte orelaterade, åtskilda händelser. Snarare är de sammanlänkade varje dag och dag efter dag, vecka efter vecka och till och med år efter år. Det här är en del av att följa skriftens uppmaning att alltid be. Sådana meningsfulla böner hjälper oss uppnå de rikaste välsignelser som Gud har i beredskap åt sina trofasta barn. Bönen blir meningsfull för oss om vi minns vårt förhållande till gudomen och följer uppmaningen. Ropa till Gud om allt vad du behöver. Ja, låt alla dina gärningar göras för Herren. Och vart helst du går, låt det ske i Herren. Ja, låt alla dina tankar riktas mot Herren. Ja, låt ditt hjärtas tillgivenhet tillägnas Herren för evigt. Rådgör med Herren i allt vad du gör, så ska han leda dig till det som är gott. Ja, överlämna dig åt Herren när du går till vila om aftonen, så att han må vaka över dig när du sover. Och när du stiger upp om morgonen, låt då ditt hjärta vara fyllt av tacksamhet mot Gud. Och om du gör detta, skall du bli upphöjd på den yttersta dagen. Princip 2. Bönen blir mer meningsfull när vi uttrycker tacksamhet av hjärtat. Medan vi verkade vid Brigham Young-universitetet Idaho hade syster Bednar och jag ofta generalauktoritet som gäster i vårt hem. Vår familj lärde oss något viktigt om meningsfull bön när vi en kväll knäböjde i bön tillsammans med en av de 12. Tidigare den dagen hade syster Bednar och jag fått veta att en kär vän oväntat dött, och vår omedelbara önskan var att be för överlevande maka och barn. När jag bad min hustru att leda bönen föreslog medlemmen i de 12 vänligt, omedveten om tragedin, att syster Bednar i bönen endast skulle tacka för givna välsignelser och inte be om någonting. Hans råd påminde om Almas undervisning till den forna kyrkans medlemmar att oupphörligen be och tacka under alla förhållanden. Med tanke på den oväntade tragedin kändes det viktigare att be om välsignelser för våra vänner än ge uttryck för tacksamhet. Syster Bednar följde trofast den ledning hon hade fått. Hon tackade vår himmelske fader för meningsfulla och minnesvärda upplevelser med denna kära vän. Hon uttryckte uppriktig tacksamhet för den heliga anden som tröstare och för de andens gåvor som hjälper oss möta svårigheter och tjäna andra. Framförallt uttryckte hon tacksamhet för frälsningsplanen, för Jesu Kristi försoningsoffer, för hans uppståndelse och för det återställda evangeliets förordningar och förbund som gör att familjer kan vara tillsammans för evigt. Vår familj lärde av den upplevelsen mer om kraften i tacksamhet i meningsfull bön. Tack vare och genom den bönen välsignades vår familj med inspiration om flera frågor som tyngde vårt sinne och berörde vårt hjärta. Vi lärde oss att vår tacksamhet för lyxalighetsplanen och för frälsarens mission gav oss den trygghet vi behövde och stärkte vår tro på att allt skulle bli bra med våra kära vänner. Vi förstod också bättre vad vi var be om och be om i tro. De mest meningsfulla och andliga böner jag upplevt innehöll mycket tacksägelse och inte mycket som begärdes. När jag nu har förmånen att be tillsammans med apostlar och profeter finner jag bland dessa nutida ledare i Frälsarens kyrka samma egenskaper som vi ser hos befälhavaren Moroni i Mormons bok. Detta är män vars hjärtan sväller av tacksamhet mot Gud för de många förmåner och välsignelser som han skänker sitt folk. Dessutom upprepar de inte många ord, ty det blir de givet vad de ska be om, och de är fyllda med längtan. Profeternas böner liknar barnens i enkelhet och kraft på grund av deras uppriktighet. När vi strävar efter att göra våra böner mer meningsfulla bör vi minnas att i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar. Bröder och systrar, jag vill föreslå att ni och jag då och då uppsänder böner där vi bara ger uttryck för vår tacksamhet. Vi ber inte om någonting. Bara låter själen glädjas och försöker uttrycka tacksamhet av allt hjärta. Princip 3. Bönen blir mer meningsfull när vi ber för andra, innerligt och med uppriktigt hjärta. Att vädja till vår himmelske fader om välsignelser som vi önskar för egen del är rätt och riktigt. Men att uppriktigt be för andra, både för dem vi älskar och de som förföljer oss, är också en del av meningsfulla böner. Att uttrycka tacksamhet oftare i våra böner stärker vår förmåga att ta emot uppenbarelse, och att ivrigt och med all kraft be för andra ökar vår förmåga att höra och lyda Herrens röst. Vi lär en viktig sak av Lehis exempel i Mormons bok. Lehi lydde i tro undervisningen och varningarna om att Jerusalem skulle förstöras. Därefter bad han till Herren av hela sitt hjärta för sitt folk. Som svar på hans innerliga bön välsignades Lehi med en härlig syn om Gud och hans son och om Jerusalems förestående förstörelse. Därför gladde sig Lehi och hans hjärta fylldes av det som Herren hade visat honom. Lägg märke till att synen kom som svar på en bön för andra och inte som svar på en bön om personlig uppbyggelse eller ledning. Frälsaren är det fullkomliga exemplet när det gäller att uppriktigt be för andra. I den stora förbön som han uppsände kvällen före sin korsfästelse bad Jesus för sina apostlar och alla de heliga. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Men inte för bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Under sin verksamhet på västra halvklotet befallde frälsaren folket att begrunda hans lärdomar och be om att kunna förstå. Han botade de sjuka och bad för folket med ord som inte kunde skrivas ner. Verkan av hans bön var djupgående. Ingen kan föreställa sig den glädje som fyllde våra själar då vi hörde honom be till Fadern för oss. Bröder och systrar, tänk hur det skulle ha känts att höra världens frälsare be för oss. Känner vår maka, våra barn och andra släktingar kraften i våra böner till Fadern för just deras behov och önskningar? Får de vi tjänar höra oss be för dem med tro och uppriktighet? Om de vi älskar och tjänar aldrig hört och känt inflytandet av våra uppriktiga böner för deras skull, så är det nu dags att omvända sig. När vi följer frälsarens exempel blir våra böner verkligen mer meningsfulla. Vi är befallda att alltid be, högt såväl som i hjärtat, inför världen såväl som i det fördolda. Jag vittnar om att bönen blir mer meningsfull när vi rådfrågar Herren om allt, när vi uttrycker tacksamhet av hjärtat och när vi ber för andra innerligt och med uppriktigt hjärta. Jag vittnar om att vår himmelske Fader lever och att han hör och besvarar varje uppriktig bön. Jesus är Kristus, vår frälsare och medlare. Uppenbarelser förekommer verkligen. Evangeliets fullhet har återställts till jorden i vår tid. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear kind heavenly Father,
on this sacred day, kära himmelske Fader, detta heliga tillfälle kommer vi med tacksamhet till våra hjärtan till din son Jesus Kristus, för hans försoning och för vad den betyder för oss individuellt. Vi vill uttrycka vår uppskattning för vår profet Thomas S. Monson, för hans rådgivare president Iring och president Uchtdorf, och för de 12 apostlarnas korum. Vi är tacksamma denna dag för möjligheten att kunna höja våra händer för inrösta. Och må vi visa med våra handlingar vad vi gjort denna dag. Fader, vi uttrycker tacksamhet för vad vi har hört idag. För svar på böner. Vi vet att de meddelanden vi har tagit emot idag kommer från dig. Vi är tacksamma för vad vi har känt och lärt. Vi är tacksamma för familjer. Och vi känner till möjligheten vi har i familjer att stödja varandra i dessa tider. Och vi är tacksamma för eviga familjer och för förordningarna i templet. Vi vill uttrycka vår uppskattning för denna fantastiska kör. För denna underbara generation av unga medlemmar som sparas till denna dag. Och må vi kunna vaka över dem och hjälpa dem. Fader, vi ber dig välsigna dem som har speciella behov idag. Välsigna oss att vi kan vara exempel i tro och hopp och mod. Och att våra liv kan fokuseras runt dig och evangeliets lära. Vi ber en bön att vara med vår profet och hans fru. Och alla de som har speciella behov. Och vi säger dessa saker i din sons namn. Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast.
Detta var en utsändning från den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod en primärkör från Caseville och Fruit Heights i Utah. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.